Vi tar fram våra biblar, om vi har någon. Annars får vi titta på väggen. Det kommer en bibel där. Och ni som var här för en vecka sedan vet att då läste vi om Kristus som korsfäst i första Korinthierbrevet 2. Och precis innan den texten så finns det två verser som jag vill läsa för dig och försöka att lägga ut. Förra gången så handlade det mycket om att Jesus är korsfäst och hur viktigt det är för oss att allt står och faller med det. Men precis innan så sägs det en del om vad det här egentligen betyder för oss när vi får det in i våra hjärtan och våra liv. Och då vill jag läsa från första Korinthierbrevet kapitel 1, vers 30 och 31. Det där kan ligga kvar där sen, så kan ni följa med. Jag ska försöka förklara den här texten för oss, om Herren dröjer och vill. Vi läser i Jesu namn. Och första ordet honom syftar på Gud. Det ser man i texten. Och då läser vi därifrån. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Amen. Kära far i himlen, ditt ord är våra fötters lykta och en ljus på vår stig. Och ditt ord är ett tveeggat svärd som tränger sig djupt, Herre, att det skiljer ben och märg och kött och ande åt. Och jag ber, Herre, att ditt ord ska verka på våra hjärtan. Jag vill upphöja dig, du Guds lamm, som gick till Golgata och som bar min synd och mina skulder. Men du lever idag, Herre, och du vill möta med oss den här stunden. Jesus, lär oss att förstå vem du är och vad du har gjort för oss. Och att vi inte bara får det i våra huvuden, utan att det hamnar i våra hjärtan. Vi ber om detta. I Jesu namn. Amen. Det blir en sån där typisk Robert-predikan. Jag läser en text och sen försöker jag förklara ord för ord vad det betyder. Jag tycker att det är det bästa sättet att tala. Men det kanske också är enda sättet jag kan tala, jag vet inte. När jag försöker göra på ett annat sätt så blir det inte så bra. Det här kanske inte blir så bra heller, men det får ni avgöra. Men jag ska försöka titta på vad betyder det här vi har läst. Det är något vi ska alltså vara tacksamma för. Och Gud har gjort någonting. Han har placerat oss genom tron i sin son. Och sen kommer då en massa saker som följer av det. Och när vi förstår det, då ska det väcka tacksamhet hos oss. Och det är precis det som den här texten säger. Den börjar så här: ni är i Kristus Jesus, säger Paulus till församlingen. Ni är i Kristus Jesus. Egentligen är det så att rent teologiskt är det så att alla människor rör sig i någon mening i Kristus. Nu låter jag som en villolärare, men det, ni kommer förstå vad jag menar. Därför Bibeln säger att allt är skapat i Kristus och till Kristus och genom Kristus. Det finns inget ställe på jorden eller universum där du och jag kan befinna oss, där inte Jesus på något sätt är den sammanhållande kraften. Så någon mening så är Gud inte långt borta för någon enda av oss. I honom är det vi rör oss, är till och lever. Men det betyder inte att vi är i Kristus i den bemärkelsen som Bibeln talar om här. Att vara i Kristus, det är att stå i ett rätt förhållande till honom. Det är att vara iklädd honom. Att genom tron ha blivit förvandlad till en ny människa. Och då säger Bibeln att du och jag får en ny klädedräkt på något sätt. I våra väsen, vi skapas till nya skapelser. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Och det är det som avses här. Genom tron så är du och jag i Kristus. Om vi har omvänt oss från synd. Om vi har bekänt vår synd. Han har förlåtit den. Vi har vänt oss till Gud. Vi har bekänt att Jesus är vår enda räddning. Från ett evigt fördärv. Vi har blivit döpta in i honom. Och vi har fått ta del av hans ande. Då står det att då är vi i Kristus. Och inne i Kristus så finns en massa saker som då blir vårt. Utanför Kristus har vi inte tillgång till de här sakerna. Men när vi är i Kristus så har vi tillgång till det. Vi var badare uppe i Jordensbergsbadet. Man betalar en slant och så får man gå in innanför de här murarna, höll jag på att säga, staketen. Och där inne finns det olika saker man kan ta del av. Så är det med Kristus. Skillnaden är att det är Gud som betalar och du och jag går in och där får vi tillgång till allt detta. Det enda vi behöver göra är erkänna vem det är som har betalat. Så länge vi tänker, jag vill betala själv, då kommer vi aldrig in. Därför att priset är så högt, vi blir stående där i kassan och säger, jag har inte råd att gå in, det går inte. Vem ska hjälpa mig? Ja, då kommer Gud och säger, nu betalar jag och så får vi gå in istället. Och det enda vi behöver göra är acceptera att det är han som har betalat den. Amen? Så är det. Då är vi i Kristus. Och därför ska vi visa honom tacksamhet. Han säger Gud, eller honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus. Det är inte vi själva som har betalat inträdesbiljetten. Det är någon annan som har gjort det. Och därför slutar texten också. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. När vi tittar på strax. Vad det här betyder när vi är i Kristus vi har tillgång till. När vi ser det, då ska det väcka tacksamhet. Och vi ska också, när vi berättar om detta så ska vi säga, jag har ingenting gjort för att förtjäna detta. Det finns ingenting i mig som gör att det är så här. Det beror enbart på att Jesus har köpt mig fri. Och han är min Herre. Jag är i honom. Om jag dog just nu skulle jag komma till himlen. Inte på grund av att jag är en god människa. Utan på grund av att någon annan är bur i min synd. Och på grund av hans goda sidor så kommer jag till Gud. För det är Gud som har gjort någonting. Gud har gjort Kristus till något för oss, säger den här texten. Det är han som har handlat. Men det är också vi som är. Vi är föremålet för Guds frälsande handlingar. Det är han som handlar för att frälsa oss. När jag var runt innan förmiddag så citerade jag en av de kanske mest missbrukade texterna i hela Bibeln. Där det står, Gud är kärlek. Det citerar man gärna överallt och så säger man, allt som kallas kärlek är okej därför att Gud är kärlek. Men problemet är att det inte är den typen av kärlek det handlar om. Läser du precis efter, det här är första Johannes brev kapitel 5 tror jag. Då står det att kärleken består inte i att vi älskat Gud utan han har älskat oss och sänt sin son som ett försoningsoffer för våra synder. Det är viktigt att vi förstår det här. Gud har handlat, vi är föremål för hans kärlek. Men det är inte en kärlek som slätar över. Eller som lyfter på mattan och sopar in synden och gömmer den och säger allt är okej. Utan en kärlek som tar itu med synden. Och som gör oss fria att inte längre leva efter den. Gud har handlat för att placera oss i Kristus. Och där får bli nya skapelser. Men min huvudpunkt är den här. Vad har då Jesus blivit för oss? Jo, innebörden av frälsningsverket är att Kristus har blivit, vad står det? Vår vishet, vår rättfärdighet, vår helgelse och vår återlösning. Och jag ska gå igenom de här fyra orden tillsammans med dig. Försöka förklara vad de fyra sakerna betyder. Och sen ska jag komma hem till dig imorgon. Nej, det ska jag inte göra. Och knacka på och fråga. Hur var det med de här fyra sakerna nu? Kommer du ihåg dem? Kan du förklara vad det är för någonting? Jesus är ju så mycket mer. Men här nämns fyra saker som du måste ha koll på. Och som jag måste ha koll på. Vad Jesus är för oss. Men innan jag går in på det. Det står att Gud har gjort. Det står inte Gud kommer att göra det här. Eller möjligtvis i framtiden. Det står han har gjort. Och det är en verbform. Som pekar bakåt i tiden. Till en plats som kallades för Golgata. När Jesus dör där. Och när förlåten rämnar i templet. Då gjorde Gud allt det här tillgängligt för oss. Allt det här. Återlösning, helgelse, rättfärdighet och vishet. Nu märkte du att jag läste det i fel ordning. För det är just den ordningen som jag vill läsa det tillsammans med dig. Därför att det börjar med återlösning, rättfärdighet, helgelse och vishet. Jag har funderat på varför Paulus har de här sakerna i den här ordningen. Det kan bero på att hela den här texten handlar om att han diskuterar faktiskt vishet. Han pratar om världens vishet och människors vishet. Och så jämför han med Guds vishet. Och så säger han Guds dårskap, evangeliet, är starkare än människornas vishet. Det Gud har presenterat här, det är bättre än allt det alla universitet i hela världen kan producera. Jag tror att det är därför han nämner vishet först. Men när jag går igenom det här nu vill jag ta återlösning, rättfärdighet, helgelse och vishet i den ordningen. Först, vad innebär det att Jesus Kristus blivit vår återlösning? Din återlösare, din förlossare, vad innebär det här? Det grekiska ordet som ligger i botten här betyder ordagrant att någon släpps fri efter att full betalning eller lösensumma erlagts. Det handlar alltså om någon som är djupt skuldsatt eller som är slav hos någon annan och som inte kan bli fri själv. Då kommer Jesus och så betalar han den fulla summan för att du ska bli fri. Jesus har blivit din återlösare. När du är tyngd av skuld och när du känner att åklagaren kommer och säger Gud kan inte älska dig. Det här har du gjort i ditt förflutna. Då vet du, ja men Jesus är min återlösare. Han har betalt ett fullständigt pris för min synd. När Jesus dör på korset, då betalar han priset för vår befrielse från vår syndaskuld. Det är viktigt att vi förstår varför Jesus behövde dö. Gud är god, men han är också helig och rättfärdig. Han är kärlek, men han har också en vrede över synden. Detta gör att människan måste dömas för sin ondska och sin synd. Och Guds godhet och det faktum att han är hela världens domare gör att han inte kan frikänna brottslingen. För att frikänna en brottsling är en styggelse i hans ögon. Därför, om Gud är god så kan han inte förlåta dig hur som helst. Skulden måste på något sätt betalas. Det finns en syn på förlåtelse som är just den här idag. Att man lyfter på mattan och så sopar man in och gömmer. Men det gör inte Gud. Han lägger upp allting på bordet och så säger han det här går inte att reda ut med mindre än att jag tar på mig skulden själv. Och så sker då en transaktion inne i gudomen. Sonen säger jag tar på mig människornas synder. Och fadern straffar sonen i vårt ställe. Och när vi då tror på den återlösningen. Då säger Jesus. Nu är du frikänd. För jag har burit din synd. Det kan vara intressant att veta att ordet frälst. Var kommer det ifrån? Någon som kommer ihåg det? Jag har sagt det någon gång tidigare. Var kommer ordet frälst ifrån? Johannes.
Frihalsad.
Frihalsad. Vad betyder det? Micke? Just det. Man tar av en halsboja eller en snara för någon som har varit slav. Det är precis det handlar om här. Här sitter du och jag fast i saker och ting som vi inte kan komma lös från. Och det kanske är så att trots att du idag har tagit emot Jesus och du vet att du är hans barn så finns det saker som jagar dig. Och du känner, jag kommer inte lös. Hur ska jag kunna sluta göra det här? Jag ångrar mig varenda gång. Du har en återlösare. Han heter Jesus Kristus. Han har burit din synd och idag vill han lösa dig från den boja som finns kvar i ditt liv. Och du kan bli fri. Och det där kan du få uppleva många gånger i ditt liv. För det är det som med frälsningen. Gud börjar att göra saker och ting i våra liv. Men sen fortsätter han också. Han tar hand om det här som ligger bakåt, den gamla skulden. Men sen jobbar han med oss framåt också. Han är vår återlösare. För förfluten tid, nutid och framtid. Sen har Jesus blivit vår rättfärdighet också. Eller hur? Vad innebär detta? Och då är det grekiska ordet igen då. Det betyder ett tillstånd där människan är i ett rätt förhållande till Gud. När du och jag är rättfärdiga, då kan vi, om vi tar en banal bild, åka upp till slottet i Stockholm och knalla rakt in till kungen, sätta oss bredvid honom och säga: tjenare Carl Gustav, hur är läget? Det kan vi inte göra, eller hur? De släpper ju aldrig in oss där. Men det är en bild av faktiskt hur familjära vi kan bli med Gud. Vi kan gå rakt in i det allra heligaste och umgås med honom som han vore våran far. Och det är han. Han är vår far. Detta är en bild på rättfärdighet. Rättfärdighet i Bibeln är ett tillstånd där du och jag är som vi borde vara. Vi har integritet, vi har dygd, vi lever rent. Vi tänker rätt, vi handlar rätt och vi känner rätt. Och här känner vi alla att vi faller igenom. Vi har dagar då vi tycker att vi kan se en liten gnutta av det där i våra liv. Att det var en bra dag, jag tappade inte humöret på barnen. Eller jag tänkte inte illa om någon annan människa. Men det finns aldrig för mycket sånt där kvar. Vad gör Gud då? Jo, då kommer det här med det saliga bytet. Känner ni igen det? När Jesus dör på korset, då säger han så här: nu byter du och jag. Jag tar din synd och din orättfärdighet och så bär jag den och så får du min istället. Och det gör att när vi tror på Jesus så kan vi tillräkna oss den. Den blir vår. Det innebär inte att vi direkt blir förvandlade till några helgon som aldrig gör någonting fel. Vi kommer tillbaka till helgelsen sen. För det är nästa steg. Men redan från dag ett när du tror på Jesus Kristus, då är du rättfärdig i Guds ögon. Så när han ser ner på dig så ser han genom sin son och du är skuldfri. Du är som du borde vara trots att du vet att du är inte som du borde vara. Hur kan detta vara möjligt? Jo, men det är ju Jesus Kristus som Gud har gjort till din rättfärdighet. Han säger inte så här: om du tar i riktigt hårt nu så kanske du kan pressa fram den här rättfärdigheten. Det går inte, ju mer du pressar, ju mer elände kommer fram istället. Sluta med det. Se på honom istället. Ju mer du försöker vara rättfärdig, ju mer kommer du upptäcka att du är orättfärdig. Men om du ser på honom som hängde på mitten av korset, han som var korsfäst för din synd, då kommer du uppleva att den rättfärdigheten kommer över dig. Och du förtjänar dina synder förlåtna. De är lyfta av dig. Och du kan gå till Gud i full frimodighet. Så kanske du inte ska säga: tjena Gud, det är lite respektlöst. Men du kan säga: pappa, far, tack för att jag får komma till dig. Tack att vägen är öppen. Det är inget mellan oss som hindrar den gemenskapen. Jag har frid med dig. Inte på grund av mig själv, utan på grund av vad din son gjorde. Därför att Jesus Kristus är din rättfärdighet. Och därför kan du gå till Gud i full frimodighet. Och du behöver inte frukta. Det är det han säger till oss. Någon har sagt att det står: var inte rädd, 365 gånger i den här Bibeln. Jag vet inte om det är sant. Men är det sant, så är det en gång för varje dag. Var inte rädd. Kom till mig, säger Gud. Tror du på Jesus, är vägen öppen. Och det är det som det betyder. Att Jesus blivit vår rättfärdighet. Men om återlösningen och rättfärdigheten handlar om det förflutna. Gud tar hand om det gamla. Din synda skuld faller av. Så finns det ju en framtid, va? Och så länge du lever här på jorden så är du inte fullkomlig. I dina egna ögon eller världens ögon. Hur ska vi göra med det då? Hur ska vi hantera det faktum att vi fortfarande lever kvar i världen trots att vi har fått ett evigt liv implanterat i oss som inte är av denna världen? Men det sker en dragkamp hela tiden. Då säger texten: Jesus Kristus har blivit vår helgelse. Och vad är det här då? Jo, ordet betyder att rena på utsidan och insidan och separera den från profana ting och avskilja den för Gud. Som återlösning och rättfärdigheten ordnar det gamla, så vill Jesus ordna det nya också. På samma sätt som han bar din synd, så vill han också förvandla dig steg för steg för att du ska bli lik honom. Därför att Gud har tänkt, Romarbrevet 8:28, att allt ska samverka till det bästa för de som älskar Gud. För att sonen ska vara den förstfödde bland många bröder. Gud har ställt fram Jesus inte bara som en person som ska bära din synd, utan som en som ska vara din förebild. Och du ska formas efter till hans likhet. Och när du kommer hem en dag, då ska du förvandlas till hans likhet. Men medan du väntar på att Jesus kommer, så ska du genom honom bli allt mer lik honom och hans bild. Bibeln säger tydligt: Gud är helig. Och utan att vi blir heliga kan vi inte ha gemenskap med Gud. Utan helgelse, står det, kan ingen se Gud, står det i Hebreerbrevet 12:14. Men problemet är då alltså att vi genom vår synd är orenade och vi kan inte helga oss i tillräcklig grad för att nå Gud. Men Jesus var helig, och genom tron på honom får vi tillräkna oss hans helighet. Och genom att anden bor i oss så helgar han oss steg för steg. Och det här är så märkligt, min vän. När du har vandrat med Herren några år, så kommer du se: det fanns saker som jag kunde göra förut som jag inte kan göra längre. Det finns platser jag inte kan gå till längre. Och det finns saker jag inte kan se och inte läsa och inte ta del av. Inte för att jag tycker att jag är bättre än människorna, utan för att jag upplever att Gud drar i mig. Den helige ande säger: det här är inte för dig. Jag har en annan väg för dig. Och det här kommer föda en fantastisk glädje i ditt liv. Ju mer du känner att du får lämna det gamla, ju närmare kommer du det himmelska tillståndet. Och vi sjunger här förut: ära till Guds lamm. Och den där skaran som står där inför tronen och lovar Gud, det är dit du är på väg. Och ju mindre, det kommer komma mindre och mindre saker ur din mun som inte passar där. Gud kommer att helga dig. Och när du försöker att kliva av vägen och säga: nej, nu orkar jag inte riktigt, nu tar jag en avstickare, då kommer han efter dig och du kommer att höra en röst bakom ryggen: här är vägen, gå på den. Det är livet med Gud. Att bli slipad lik en diamant. Ibland gör det ont, men det är underbart det som kommer i slutet. För du upplever: jag ser verkligen att Gud verkar i mig. Vet ni vad det är som gör att vi kommer till himlen? Det är inte att vi en gång i livet sa ja till Jesus. Det är att vi fortsätter att säga ja till Jesus. Johannes 3:16 står egentligen för att de som fortsätter att tro på honom ska ha evigt liv. Det är ett engångsbeslut. Men det är ett engångsbeslut som upprepas gång på gång på gång. Det är det som är helgelsen. Du och jag förvandlas till likhet med honom. Och det sker inte genom våra ansträngningar. Det gör inte det. Det sker genom att vi tillåter honom att förvandla oss. Han har blivit din helgelse. Han har blivit din återlösning, din rättfärdighet. Och det fjärde: Jesus har blivit din vishet. När Bibeln talar om vishet, då jämför den alltid två sorters vishet. Det är människors vishet och det är Guds vishet. Människors vishet är allt det vi kan tänka ut och producera av filosofier och ideologier i världen. Och ser du omkring så kan du konstatera att det har inte gått särskilt bra. Eller hur? Men Guds vishet, den är annorlunda. Och när vi kommer till Jesus, så kanske vi inte riktigt har koll på saker och ting. Vi förstår kanske inte hur saker och ting hänger ihop. Vi begriper inte hur vi själva fungerar. Vi begriper inte hur världen fungerar. Men det som händer är att vi får växa inte bara i nåd utan i kunskap om honom. Och ju äldre du blir när du vandrar med Herren så kommer du upptäcka, jag växer i klokhet. Jag förstår saker idag som jag inte förstod förr. Jag ser hur det hänger ihop. Jag får en insikt i det här. Jag begriper vad Gud har gjort för mig genom Jesus Kristus. Jag kan inte bara begripa det för mig själv. Helt plötsligt kan jag förmedla det till andra. Därför att Gud har gett mig vishet. Och det är Jesus Kristus som är den visheten. Jag sa förut, texten börjar med tacksamhet och den slutar med att vi ska berömma oss av Herren. Ser ni här att det här är ingenting som du och jag gör överhuvudtaget? Där han säger, Gud har gjort Kristus Jesus till vår återlösning, helgelse, rättfärdighet och vishet. Det är Jesus som är det. Det är inte församlingen eller någon pastor eller en kristen uppväxt eller någonting sånt som förmedlar allt det här. Det är Kristus Jesus själv. De här sakerna som jag nämnde alldeles nyss, de kan vara medel för att du ska få korn på det här, att du ska få smak för det. Men det är han som är allt det här. Det är i honom det finns. Och som vi var på Hjortensbergsbadet. Det går att stå utanför de här grindarna och titta in på det och se alla de här sakerna. Och förundras över det. Jag kommer att tänka på en bok nu som heter Patron Adamsson. Är det någon som har läst den boken? Missionsförbundets, en av Missionsförbundets föreståndare för många år sedan skrev en allegori som heter Patron Adamsson. Det handlar om en man som hette Adamsson. Och så blev han frälst. Då fick han byta namn till Abrahamsson. Ni förstår hur det är. Och så berättar den där boken då om han reste runt till olika ställen. Och så kom han då till en stad som hette Evangelium. Intressant va? Utanför den där staden. Det fanns det ganska höga murar. Det fanns en port man kunde gå in igenom. Men utanför fanns det en grupp människor som hette teologerna. De byggde stora pålverk och så klättrade de upp i dem. Så stod de och spana in i staden Evangelium. Och de kunde berätta allting om vad som fanns där inne. Men ingen av dem hade varit där inne. Så kan du och jag hamna i den situationen. Vi vet att Jesus är återlösaren. Han är den som gör rättfärdig. Han helgar och han kan ge vishet. Men så länge vi står utanför och bara vet detta så blir det inte verklighet för oss. Och det spelar ingen roll att vi kan berätta allt om det. Vi behöver klättra ner från pålverket och så gå in genom den där porten. Vem är det som är porten? Kristus va? Jag är den smala porten, säger han. Gå in genom den smala porten och följ den smala vägen. Gå in i evangelium. Där inne finns allt det här. Återlösningen, rättfärdigheten, helgelsen och visheten. Stå inte utanför och titta in bara. Utan gå in. Gå in. Och ta det till dig. Amen. Jesus, tack att du är allt detta för oss. Och vi kan varken lägga till eller dra ifrån någonting. Tack för ditt ord som är levande verksamt. Jag ber att våra hjärtan ska öppnas. Så att vi får ta del av allt det här. Du som är vår återlösare. Du som rättfärdiggör. Du som helgar. Och du som är vår vishet. Prisat vare ditt namn. Tack att du vill välsigna fortsättningen av det här mötet. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.